Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Du, jag höll på att skratta ihjäl mig när jag hörde att du hostade innan kombinationen igår. Ja, men ska vi ta och säga hej och välkomna till avsnitt 146 av Systrarna Älvstrands hästpodd.
Välkomna, jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått.
Ja, och tydligen så hostar jag hela tiden, enligt Anna.
Ja, det har vi ju pratat om ganska många gånger i podden. Det är ju ofta jag får klimpa bort dina hostningar. Mm. Och i verkligheten kan jag ju inte riktigt göra det.
Nej, det kan du inte göra. Men hur är läget med dig, Anna?
Jo, men det är bra. Min lilla, ja, vad ska man kalla det, ångest på drag efter gårdagens tävling har lagt sig lite. Mm. Mer om det sen, tänker jag. Men annars så mår jag fint. Ja. Hur mår du?
Jo, men jag mår också bra. Vi har haft en effektiv, aktiv vecka, men utan några större, vad säger man?
Stresspåslag.
Ja, stresspåslag och herregud, ja, vi har haft så mycket att göra så jag kommer liksom inte på orden i hjärnan. Men motgångar. Exakt. Precis. Nej, men så jag tycker att vi har haft en bra vecka. Jag mår bra idag, känner mig pigg och fräsch och ja. Nej, men kan inte klaga.
Nej, men det känns så gött för jag känner att de senaste typ 3 veckorna har varit så himla bra. Ja. Du vet när man känner sen när man kommer hem efter en dag här hos dig på jobb och med hästar och allt så kommer man hem och bara känner sig så tillfreds med livet.
Mm. Ja, men jag känner detsamma och sover bra gör jag också. I natt har jag sovit och så har Siri legat mitt i sängen fast hon ligger nere vid fötterna så... Vi delar liksom på halva sängen var kan man säga.
Men får du ligga med benen som i ett Y då eller?
Nej, jag knör in dem på min sida.
Okej. Okay. Mm. Det är ju lite så med katter. Man har ju inte riktigt hjärta att be dem att flytta på sig. Nej. Men samtidigt kan de vara lite större när de tar så mycket plats.
Det kan de vara.
Men Anna... jag måste bara berätta. Ja. När vi hade vår förra katt Iris. Mm. Jag tänkte säga Siri nu. Iris, hon flyttade ju till våra grannar. För hon trivdes inte ihop med Bosse efter typ 1,5 år kanske. Mm. Så då flyttade hon till våra... grannar säger jag ju. Det är ju i lantis mått mätt, så det är ju...
Någon kilometer bort eller?
Ja, några kilometer till och med skulle jag säga. Men i alla fall, hon var ju en sån där som gärna la sig i princip i ansiktet på en.
Ja.
Så jag vaknade ju på nätterna av ibland, om jag sov på mage så kunde hon ligga på min rygg. Och ibland så låg hon ju istället på mitt bröst då, om jag låg på rygg. Mm. Så hon är så jäkla gullig.
Ja, vi älskar katter. Och på tal om katter så har ju vi varit på kattcafé för första gången i våra liv också.
Ja, men det var så mysigt. Mm.
Jag drog med dig och mamma till Perfect Café i Göteborg och vi vloggade också. Ska vi länka den vloggen i beskrivningarna?
Ja, men det tycker jag att vi kan göra.
Ifall någon vill spana in där, för det var så mysigt. Det var så fina katter och ja. Nej, men så roligt. Jag har följt dem på Instagram länge och velat åka dit, men det har inte riktigt funnits tid till det. Men nu passar vi på. När det var Black Week så åkte vi till Göteborg och shoppade och var på kattcafé och det var väldigt mysigt.
Ja, alltså jag känner ju rent spontant att den dagen som jag kommer skaffa, ja, men antingen en till katt, vilket ju inte kommer bli för Bosse lite enstörig, men den dagen som Bosse försvinner kanske, så kommer jag ju lätt vilja adoptera en katt därifrån.
Ja, men jag med.
Det ser vi fram emot, tänkte jag säga. Ja. Det gör jag absolut inte. Jag vill inte att Bosse ska försvinna.
Nej.
Men det sker förhoppningsvis inte första dagen.
Nej, och hade inte Siri varit en sån enstöring och hatat exakt alla andra djur förutom hon själv, så hade jag också gärna adopterat en katt därifrån ASAP.
Ja. Ja.
Ja, men vi har haft en bra Black Week, Anna. Jag har shoppat på.
Ja, men jag har också shoppat lite grann och jag tycker det är så kul för det är så många som är så där att nej, jag tänker inte handla någonting. Jag tycker att det här är vansinne och lalala. Ja, alltså jag förstår ju ändå tanken kring det. För att det finns ju absolut folk som köper saker som ja, men de inte behöver eller kanske har råd med.
Mm.
Men jag menar, jag fyndade liksom ögonkräm som jag ändå behövde. Och jag har fyndat en fin klänning som jag kände att jag ville ha. Alltså, jag har inte köpt något i onödan, utan det har varit grejer som jag har tänkt på. Mm. Men som jag nu kunde köpa till reducerat pris.
Ja, men jag känner, om du ändå har tänkt köpa någonting eller kanske suktat efter någonting länge, varför då inte köpa det under Black Week när det är billigare? Alltså, eller bara för att vara trägen och nej, jag ska inte köpa något. Det är ju helt onödigt för dig själv. Jag har ju köpt massor av hudvård och hårvård. Och jag menar, det är ju förbrukningsprodukter som går åt.
Ja, exakt.
Så då kan jag ju lika gärna köpa det när det är billigare. Jag har köpt parfym, jag har köpt foundation, alltså sådana grejer som verkligen går åt och som inte är onödiga. Och det kanske roligaste köpet, det var att jag köpte 2 stycken klänningar ifrån Adore som kom hem idag och som jag testade. Och alltså, de är så fina, jag har suktat efter dem så länge, för jag har sett dem på sociala medier och alltid tyckt att det har varit så fina klänningar. Men egentligen för dyra för min plånbok, för så mycket pengar har jag kanske inte att röra mig med. Men så var det 25% rabatt tror jag. Så jag tänkte att nej, alltså det är nu eller aldrig som jag ska beställa de där klänningarna. Och det är jag väldigt glad över att jag gjorde.
Ja, men jag är så avundsjuk på dig. Jag provade ju den ena klänningen och den satt ju som en smäck på mig också. Så det kan hända att jag snor den ibland.
Ja, det kan du göra om du vill.
Och jag känner också att nu vet jag ju att... Ja, för den klänningsmodellen gillade jag väldigt mycket. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
Paris tror jag.
Paris, ja. Den tyckte jag var skitsnygg. Så ska jag önska mig någon i framtiden eller kanske köpa någon själv, då vet jag vilken jag ska köpa.
Exakt.
Fast kanske i en annan färg då.
Ja.
Okej, men jag tänker att vi kan väl trilla in på det som ligger oss färskast i minnet så att säga. Och vi var ju och tävlade igår, Emma.
Det var vi, och jag kände mig lite ringrostig, för jag hade inte hoppat på 2,5 vecka. Men jag kände mig också lite YOLO, för att det är ju inom stationstecken bara 1 meter. Och nu är jag ju så varm i kläderna, så 1 meter är ingen big deal för mig nu. Vilket det ju var för ett par år sedan, så det känns väldigt skönt. Och jag tvingade dig att hoppa 90 centimeter på Bella.
Ja, det gjorde ju du, och... Alltså det gick ju bra, det får jag ändå säga. Men jag gjorde en sån sjuhelskottas tabbe.
Ja.
Så att jag kände efteråt att jag vill typ bara gå och gräva ner mig under marken eller någonting.
Mm.
Det var så här att mellan 1:an och 2:an på banan, det här var ju en bedömning A0, så då ska man ju alltså vara snabb redan från första början.
Mm.
Jag har aldrig ridit någon sådan, men jag tänkte att vi satsar väl på lite. Jag menar, jag har inget att förlora, och det var ju nollor som låg på placering och jag var sist ut. Mm. Eller ja, näst sist ut var jag väl. Så att jag tänkte att ja, men vi satsar väl på så snabb tid som möjligt. Så mellan 1:an och 2:an så tänkte jag när vi gick banan att vi skulle svinga innanför ett hinder som stod, som var hinder nummer 9, det näst sista på banan. Och när jag gick banan så tänkte jag att det här kommer nog bli rätt så tajt, men det kommer gå.
Ja.
Och sen så när jag skulle rida in på banan så var det en som sa att det är lite halt där uppe. Och sen så blev jag lite sådär, okej, då kanske jag ändå ska rida utanför. Men min hjärna var ju så inställd på att du har ju gått den här vägen. Så efter 1:an så svängde ju jag.
Ja.
Och Bella. Ja. Hon gillar ju sån här lite svängar och lite omhoppning.
Och jag såg när du svängde, då var det så här som att du inte riktigt kunde bestämma dig. Ska jag gå innanför, ska jag gå utanför?
Ja, för dessutom så stod det en funktionär också vid det här hindret som jag skulle rida innanför. Och nu skiljer jag absolut inte på funktionärer, för att jag vet ju själv att ja, men, har det gått en hel klass och man bara, ja, men här svänger ju ingen, då vet man ju om att ja, men då kan jag ju stå här.
Ja, för jag hade inte sett någon annan svänga där i alla fall.
Nej, inte jag heller, och jag hade inte hunnit se någonting på klassen i princip i och för sig. Men, så att jag svängde innanför, men jag blev så försiktig för att det stod ju en människa där. Men samtidigt så hade jag liksom börjat svänga, så jag kunde ju inte avsluta det riktigt, kände jag. Så då blev det så dumt. Istället för att flyta på lite framåt i galoppen, och då hade jag kommit perfekt på den här oxen som var hinder nummer 2, så blev det att jag tog ett språng extra, vilket blev ett skitkort galoppsprång. Och till skillnad från Fokus, som ju kan bara och hoppa av, så är ju Bella inte kanske riktigt så elastisk.
Nej, hon är ju lite långsammare.
Ja, och lite, hon är ju en väldigt smidig häst.
Ja, men hon blir lite klumpigare. Ja.
Så därför så blev det skittajt för henne att komma på det hindret. Hon hoppar i princip stilla. Jag tänkte att om hon stannar någon gång så är det nu.
Ja.
För vi kommer så jäkla konstigt på det här inret.
Men nej då, hon försöker.
Hon är ju världens bästa häst. Jag känner bara, jag förtjänar fan inte att sitta på den här stryggen typ. Så överkom vi, men hon rev såklart bakbommen. Alltså det hade ju inte kunnat gå och klara det hindret felfritt.
Nej, det var ju alltså nästa typ, så om ni skulle hoppa den också, ni skritt. Alltså så, så långsamt gick det nästan.
Ja, ja. Och film kommer ju imorgon kan vi också berätta. Men sen så efter det misstaget så sa jag förlåt Bella. Och så kortade jag upp min tygel igen. För den, jag försökte väl att släppa den lite allt så att hon inte skulle dra den i munnen. Och sen så gick ju resten av banan väldigt bra.
Ja.
Och surt nog så hade vi ju näst snabbast tid i den här klassen. Hade jag inte gjort det här konstiga stillastående hoppet ish, så hade vi ju antagligen varit snabbast. För att det var inte så mycket som skilde mellan ettan och tvåan.
Nej.
Eller ettan och mig då.
Mm.
Så att hade jag inte tabbat mig något så kopiöst så hade jag ju kanske antagligen vunnit den här klassen.
Det tror jag.
Och det är ju också så här, då är det två stycken personer i min hjärna som blir sur.
Mm.
Det är dels tävlingsmänniskan Anna som bara, fan, vi hade kunnat knipa en rosett här.
Mm.
Och sen är det också den här Anna som tycker lite synd om hästen när hon tabbar sig så mycket. Så jag har haft lite ångest efter det här.
Mm.
Men det är, alltså jag försöker intala mig själv att fan, jag har inte hopptävlat på 14 månader.
Nej.
Så... Ja, jag vet inte.
Nej, men du kan ju inte ställa så höga krav på dig själv heller.
Nej, men jag gör ju det. Det är det som är så jäkla jobbigt.
Jo, jag vet. Och det är därför liksom jag vill få dig att komma igång och hopptävla igen. För Bella är ju den perfekta hästen att tävla med. För hon är ju så himla enkel. Det är ju, gör du rätt så gör ju hon rätt. Och, hon
och
är
gör
ju
väldigt... jag fel så försöker hon ändå.
Ja, precis. Hon är ju så himla schysst. Och jag säger det till att Annabella bryr sig inte ifall du gör ett litet misstag. Hon är en så självsäker så det gör henne inte så mycket att det blir något lite konstigt hopp. Hon klarar det ändå. Hade hon tyckt det varit jobbigt hade hon väl stannat på nästa hinder eller vad som helst. Men hon fortsätter ju utan problem.
Ja, jo men det gör hon ju. Så att det är ju ändå en trygghet för mig och det känns ju ändå bra så. Men det, jag blir bara så här, fasen, sådana här misstag vill jag inte göra.
Nej.
Men samtidigt så, jag är så tudelad i det här för att hade det varit för kanske ett par år sedan eller någonting, då hade jag kanske styrat undan.
Mm.
Men det gör jag ju inte längre.
Nej.
Men samtidigt så kan man ju inte kriga till vilket pris som helst tänkte jag säga. Det låter nog mer brutalt än vad det är nu när jag förklarar det.
Ja.
Men jag tror ni ändå förstår vad jag menar. Och det är också så här att alla gör vi ju misstag ibland.
Mm.
Men det var att de gångerna jag gör såna här misstag så känner jag mig så jäkla dålig.
Men vi har ju också konstaterat att nu har du lärt dig två grejer på det här. För det första, du ska inte lyssna på någonting som någon säger innan du går in på banan.
Nej, och så här också. Jag fattar att det är i all välmening. Mm. Men för mig så blir det bara att det sätter liksom lite griller i huvudet på mig.
Mm.
Och jag är tydligen inte så mentalt stark att jag bara kan skita i sånt.
Nej, men du är väl ganska lättpåverkad. Och det är man ju i olika perioder, tänker jag.
Ja.
Och just nu är du inne i en lättpåverkad period, så... istället för att det som folk säger till dig kan rinna av dig som en gås så blir det istället att din hjärna blir lite fucked up av det.
Ja, men exakt. Mm. Och sen också att jag kanske ska, ja men jag vet inte, hålla lite utkik vart funktionärer står och i så fall säga så här att jag har tänkt att ta den här vägen.
Ja, exakt.
För det har ju folk sagt till mig till exempel när jag står på banan, även om jag säger nu står jag verkligen inte i vägen så någon kommit fram och bara, du jag tänkte vidare. Jag bara, okej, bra. Då vet man ju det. Och jag menar, det är klart att man flyttar på sig då.
Precis.
Det ska tilläggas att det var en A-pony som jag tänkte att den här vägen är 100% omöjlig att ta. Men det var den tydligen inte.
Nej.
Så jag har ju såklart tagit med mig lite lärdom om den här tävlingen. Och det får jag ju ändå vara glad för.
Exakt.
Och jag är så glad över att Bella var så fin.
Ja, men jättefin. Hon var jättefin på hela tävlingsdagen. Hon var inte i, eller hon rev inte ett enda hinder då, förutom det som...
Ja, men med all rätt. Ja. Vi får se på filmen imorgon.
Precis, annars kändes hon så himla fin och så snärtig. Och sen så är det också, eftersom vi är offentliga personer så blir det ju såklart kanske ett lite större ångestmoment att vara ute på tävlingar. För vi vet att så himla många känner igen oss. Jag tror vi tog säkert 10 bilder eller något igår på tävlingen och ännu fler pratade med oss. Så vi vet ju om att vi har ögonen på oss. Och du sa att det spär nog på min ångest lite mer också.
Ja, men det gör nog det. Även om jag ser så många fördelar med att hålla på med det vi gör och vi har ju jättefina följare, så blir det ändå att man blir så jäkla självmedveten så himla lätt. Och det är ju såklart en negativ sida, men det är också kanske nu som jag är lite mer mentalt svag som jag känner att det påverkar mig mer också.
Mm.
För att annars har jag ju inte, jag är ju sån här, jag bryr mig inte så mycket om resultat många gånger, men man vill ju ändå vara nöjd med en runda liksom.
Ja, ja, exakt. Jag fattar precis vad du menar. Men lärdomar är tagna.
Det är de.
Vi tränar vidare. Och efter din runda när du bara var så här, jag är så besviken, jag skulle vilja ha revansch, då frågade jag om inte du ville rida en meter. För jag visste ju att ni skulle klara det också. Det är ju 10 cm högre än 90 cm och det hade inte varit några problem. Men det tackade du nej till.
Ja, men jag kände bara, vi behöver inte vara helt howdy kompis och köra på liksom. Jag har ju inte ens hoppat ett hinder på en meter på henne på, jag vet inte hur länge i princip. Så jag kände att det kanske är lite väl. Även om jag tror att det hade gått bra.
Mm, precis. Men det blev ju att jag fick hoppa en meter istället.
Yep.
Och jag var väldigt taggad på det. Hon var väldigt fin på både framridningen och framhoppningen. Inne på banan så tror jag att jag gjorde min bästa grundomgång för i år.
Den var skitbra.
Nej, men jag tyckte att jag red så bra till varje hinder. Jag fick så fina framåtlägen in i alla relaterade avstånd. Jag kunde bara flytta på bra. Jag red framåt till kombinationen. Så det blev väldigt trångt där, för det var en tvåsprångskombination. Så till andra hindret så fick hon ta ett riktigt, riktigt kort galoppsprång. Men hon löste det ändå. Så, ja, men alltså, hon hoppade så jäkla luftigt och fint på alla hinder. Och jag fick så bra känsla. Men sen så var det ju någonting som hände med min hjärna då när min omhoppning började. För över första hindret kom vi, men det var en oxer, en maxad oxer skulle jag tro, som hon hoppade så bra på. Så jag hamnade ju lite i obalans efter den. Mm. Och sen skulle jag göra en vänstersväng till nästa oxer. Men då glömde jag tydligen bort helt hur man svänger, för hon bara gled ut med bogen hur mycket som helst i svängen. Så jag kände bara, nej alltså, jag kan inte styra på den här. Så då la jag en volt. Sen kom jag på den också igen. Och sen var det som en bruten linje till ett räcke. Men man kunde också rida typ en rak linje mellan oxen och räcket om man gick innanför kombinationen. Ni kommer ju se på filmen också som vi lägger ut imorgon. Men då hade jag tänkt ta den raka linjen då. Men sen så hittade jag verkligen inget avstånd. Det kändes som att jag hamnade lite mitt emellan två galoppsprång.
Mm.
Så då styrde jag åt sidan, för jag kände bara, jag kommer ändå inte kunna bli placerad. Så, och jag är inte världens tuffaste människa som bara kan styra på allting. Jag har ju ett kontrollbehov, jag vill komma hyfsat rätt. Så vi blev ju uteslutna i omhoppningen helt utan att vi hade rivit något hinder eller att Bella hade stannat, utan det var bara jag som styrde undan helt enkelt.
Ja.
Men så kan det gå, och det ser ju kanske värre ut på resultatet än vad det var. Moa, vår kompis, hon hade skrivit till det, bara ramlade Emma av.
Ja, hon skrev bara, hur är det med Emma? Har hon ramlat av? Och då skrev jag att nej, hon har bara styrt undan två gånger för att hon hittade inga avstånd liksom.
Mm.
Och då så skrev hon, vad bra, för Bella är ju inte en sån som stannar, så jag tänkte att hon kanske har ramlat av eller gått omkull eller någonting.
Ja, precis. Nej, nej. Det hade vi inte gjort. Bella, hon har inte stannat på ett hinder sen, herregud, vad blev det? Förra året i augusti, så 15 månader sedan. Också senaste gången jag ramlade av.
Ja.
15 månader sedan.
Det var ett tag sedan.
Senaste gången Bella stannade, senaste gången jag ramlade av. Det var inte skönt. Det var då jag skadade svanskoten.
Ja, men alltså, Bella, de enda gångerna hon stannar, det är ju om hon är riktigt, riktigt, riktigt spänd, som hon var här när du åkte av.
Ja, men hon blev helt blockerad
Eller den gången som hon faktiskt var skadad.
Mm.
Då stannade hon en gång. Och du bara, det här känns inte okej. Och jag bara, men herregud, ni har stannat en gång. Mm. Men sen visade det sig att hon hade någon liten skada då.
Ja,
så det gäller att vara uppmärksam när de gör något annorlunda.
Mm, precis. Nej, så det blev lite knasigt för min del där. Men jag tar med mig att grundomgången var så himla bra. Hon kändes, jag tror det här är den bästa känslan jag har fått med henne på tävling i år. Just för att hon var så fint framme för skänken. Hon kände så med mig, hon hoppade så väl, inte minsta lilla slarvig. Så jag var ändå väldigt nöjd. Och jag menar, det är såna här små misstag som kan ske när man inte har hoppat på ett tag. Jag har ju tagit det lite manjana manjana och låtit dig hoppa henne för att du ska bli varm i kläderna, eftersom jag ändå har känt mig så säker.
Ja, men det hjälpte ju inte. Nej, jag skojar.
Men det här med att hoppa, det är ju extremt mycket färskvara.
Ja, och det som jag tycker är så svårt just med hoppning också på tävling, det är att men på träning man är ofta så van vid att men man ställer upp ett relaterat avstånd och så kan man känna lite på det och så hoppar man det några gånger och så till slut så kommer man ju väldigt bra på det. Eller det kan man ju göra även första gången, men då är man lite trygg i att man ändå kan ta om saker och ting.
Jo.
Men på tävling, men då är det bara att köra, du ska hoppa alla hinder.
Ja, du har en chans.
Ja, och det är det som är så svårt. Ja. Det är ju också det som är tjusningen med hoppning förstås.
Precis.
Men just nu så kändes det bara mer som ett ett stort berg att ta sig över. Men jag är glad, jag tyckte inte det kändes högt. Jag var inte rädd.
Nej.
Utan det var bara, jag är bara sur för att jag tabbade mig så.
Ja, men så kan det vara. Och du kommer ju tävla Bella nästa år också i hoppning, såklart.
Ja, men det tänker jag. Mm. Då jävlar ska vi ta revansch.
Ja, men det får ni göra.
Då ska vi ta tillbaka vår fina kvot som vi har hittills i hoppning.
Exakt. Och jag har ju också lärt mig en grej av den här tävlingen. Och det är att jag måste stega avstånd även när jag rider sån här, vad ska man säga, kanske inte helt normala linjer. För jag måste ha koll. Jag är ju en sån kontrollmänniska. Och jag måste veta på vilka galoppsprång jag har tänkt rida för att vara trygg i det. Och för att kunna räkna in galoppsprången.
Ja, men jag fattar precis vad du menar. För att det blev ju ändå som ett relaterat avstånd.
Ja, det blev ju det.
Den vägen du tog. Och när du inte stegar. Det kan ju funka för dig ibland. Mm. Men det är klart att det är bättre att vara noggrann och ändå ta sina galoppsprång.
Ja, exakt. Så jag har fått med mig en lärdom från idag. Du har fått med dig, eller igår med det. Och du har fått med dig två.
Ja.
Så ja, alltid är det något. Nu ser jag fram emot alla hopptävlingar nästa år. Och då kommer vi ju få med oss Pebban också, hoppas vi på.
Ja, och jag hoppas att Fokus kan få följa med på någon tävling
ja,
också.
Ja, absolut. Så det ska bli roligt. Nu blir det träning i vinter och även lite vila. Och det kommer vara välbehövligt. Det är skönast av allt är att Bella känns så himla fin i alla fall.
Ja, alltså hon kände superfräsch. Ja. Jag klagar inte på Bella, jag klagar bara på min egen hjärna.
Ja, samma här.
Men det är ju så, man får försöka att inse att shit happens. Vi kan inte vara mentalt på topp hela tiden. Och vi får ju förhoppningsvis bli lite bättre nästa gång vi tävlar.
Men Anna, nu till helgen så ska ju du och Fokus iväg på ert första meeting någonsin.
Jag vet, jag har helt glömt att prata om det här. Prata om det här. Ja.
Hur känns det? Hur känner du dig?
Ja, men jag var ju så nervös förra veckan så att jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Och då kanske ni tror att, oj, är du nervös över att tävla dressyr? Nej, nej. Jag är nervös över att Fokus ska bo borta för första gången.
En natt,
ja. Men nu känns det som att jag har lite mer koll på läget. Jag har fått låna ett sadelskåp av Sillan, så våran kompis. Så att det känns gott att ha det fixat. Tanken var egentligen att vi skulle köpa ett eget, men jag blev lite så här, jag vet inte riktigt vad jag vill ha och då orkade jag inte riktigt ta tag i det. Så att det är tur att man har kompisar som är lite utrustade för meeting. Vi var iväg och shoppade lite grejer, både en boxgardin, för jag tänkte att det kan vara skönt för honom att få lite sitt eget space. Men sen kom jag på att Fokus är en sån som gillar att ha koll och kolla på sina kompisar. Så vi får se om det kommer till användning, men någon gång lär det ju bli det i alla fall. Och ja, men lite annat. Han fick en slickgodis som han kan aktivera sig med och lite sådana grejer.
Ett stalltäcke,
ja. För det kommer på att det äger vi ju typ.
Nej, vi har ju typ bara flistäcke nu. Eftersom vi har hästar på lösdrift så kanske sover inne på box någon gång ibland. Så ja, det har inte varit nödvändigt för oss.
Nej, men jag insåg också det att det är ju faktiskt bra mycket bättre att ha ett stalltäcke där spånet glider av.
Oh, ja.
Så därför fick det bli ett sånt också. Och ja, men lite smått och gott. Så nu har jag fått ihop alla grejer. Jag har också en packlista i min mobil. Och den har jag ju då såklart inte kommit på själv. För att jag menar, jag har aldrig varit på meeting. Jag vet inte vad som krävs. Men som tur är så har vi ju en bra kollega här på Mediahouse by RF som heter Emma Sjölund. Som driver Ryttarsnack. Hon har ju en blogg och en Instagram. Och jag kom på det att, vänta nu. Har inte jag läst ett inlägg om vad hon har packat med sig till meeting någon gång? Och mycket riktigt så skrev hon det i somras kanske någon gång. Så då gick jag in på den och så kopierade jag den och så tog jag bara bort de få sakerna jag inte behövde ha med mig, typ flugspray och sånt där. Ja. För att ofta är ju meeting på sommarhalvåret. Så tack Emma, shout out till dig för att jag fick lov att låna din lista. Väldigt välbehövligt för en rookie som mig.
Mm.
Så just nu känner jag mig ändå ganska lugn.
Ja.
Jag hoppas att det ska bli bra och jag kommer att göra ett litet schema tänkte jag. Mm. Med när vi ska vara på plats i Borås och när vi ska checka in på hotellet och när jag ska starta båda dagarna och sådär. Så att jag känner mig ändå ganska lugn.
Ja, och det som är skönt är att ni startar ju vid typ ja, men, 7:30-ish på kvällen på lördagen.
Ja.
Och sen så kommer Nilla starta på eftermiddagen någon gång på söndagen. Så jag menar, han kommer vara där i 1,5 dygn typ. Inte ens det.
Nej.
Så jag menar, det tycker jag ändå att Lille Fokus ska klara av utan några större bekymmer.
Ja, men det tycker jag också. Men det känns ändå som ett så himla bra meeting att börja med. För jag menar, det är sådär att ja, men det är bara ett dygn och han får ändå prova på att sova borta och vi får prova på lite rutiner.
Och det är nära hem, det är ju bara en timme bort.
Exakt, så jag menar, i värsta fall så är det inte så långt att ta sig hem om Nej. Han skulle bli helt tokig. Men det tror jag verkligen inte.
Nej.
Oftast är det ju så att man kan vara lite orolig över vad hästarna gör hemma. Men sen när man väl kommer bort så är det lite som att de skärper till sig.
Ja, men faktiskt.
Kanske inte Fokus i och för sig om man kommer till veterinären och har med sin kompis, då är han hemsk.
Ja.
Men nu har han ingen kompis med sig.
Nej, han kommer få nya kompisar där istället. Ja.
Och han har ju sina bästa mattar och så ska Samuel följa med också. Mm. Så det kommer nog att bli bra.
Ja, men det tror jag.
Men jag har ju varit extremt nervös. Men nu känner jag mig lite lugnare faktiskt. Mm. Och vi ska starta Middlesbrough C på lördagen och sen Middlesbrough B på söndagen. Mm. Och det här blir ju troligtvis våra sista dressyrstarter för året. Eller vår sista tävling överhuvudtaget i år. Mm.
Och det blir la perfekt för honom, för nu har ju han har ju gått väldigt bra under hösten också.
Jättebra.
Så då blir det här sista tävlingen och sen får han lite vila över jul och nyår så att du också kan få lite vila.
Ja, men jag tänker det. Och så kanske man kan hitta på något annat för en gångs skull än att bara stå i hagen och mocka skit.
Exakt. Vi la ut en film för några dagar sedan när vår tränare Johan red våra hästar. Vi åkte hem till honom förra veckan och det var så himla kul att se. Och roligt nog så har vi fått så himla fin positiv respons på den filmen. Att hästarna är så fina, att Johan rider så bra, att han är så bra på att förklara och rolig. Och, ja, men det är helt sjukt vilken positiv respons vi får när vi lägger upp grejer.
Ja, men jag blir så himla glad för det, för det är ju såklart det ännu mer värt att åka iväg. Mm. Vi tycker det är värt att få lite input på hur våra hästar är att rida, och jag sa det till Johan att det kommer bli guld nu att han har suttit på båda våra hästar, för då vet han ju lite hur de funkar och hur de känns uppsuttet, och då blir det enklare för honom att hjälpa oss från marken sen.
Ja, exakt.
Men sen också att våra tittare tycker att det är så kul att se på. De bara, vi vill ha fler filmer. Vi bara, det får vi ordna.
Det är vår mest, av de 10 senaste filmerna så är det vår topp 1-film.
Ja, för den mäter varit väl efter en viss tid, va?
Ja, precis. Den har varit populär och det kan jag ju verkligen förstå.
Ja.
Men det var så kul, Johan började rida Fokus och då började han att rida med en jacka. Sen fick han ta av jackan och sen bara, nej, nu får jag ta av ett till plagg. Så till slut satt han bara i en tunn tröja. Så det säger ju kanske lite att man får kämpa lite när man rider Fokus.
Det roliga var att jag sa det, att Johan, man får ingenting gratis av Fokus. Och han bara, man får inte något gratis av någon häst.
Nej,
men det finns kanske grader i helvetet.
Jag tänkte säga, man får ju mer gratis på vissa hästar än andra, helt klart.
Ja.
Det är ju, om jag får säga det själv, det är ju enklare till exempel att rida Pebban än vad det är att rida Fokus.
Jo, det håller jag väl ändå med om.
Men det är klart, de har ju sina styrkor och svagheter, men jag syftar på det med att Pebban, hon går i alla fall alltid fram och är liksom lätt på det viset, medan Fokus kanske är lite flashigare och så. Men ja, jag tycker ju helt klart att det finns olika grader av gratishet.
Exakt.
När det kommer till hästar.
Det håller jag med om. Men det var faktiskt skitkul, och det roliga var att Johans fru Anna, hon sa det, nu måste du hoppa upp Anna, för han börjar ju rida Fokus. Du måste hoppa upp nu Anna och känna hur det känns när Johan har ridit en stund. Och jag bara, men jag har liksom inte med mig min hjälm, jag har inga riktiga stubblar, jag hade ju bara de här vinterstubblarna vi har. Liksom.
Gummistubblar.
Ja, och mjukisbyxor och sådär. Och Anna bara, men ta min hjälm bara och så får du vara rida i de skorna du har. Jag bara, ja. Och han var ju hur fin som helst. Mm. Herregud, vilken trav han har.
Ja.
Och jag bara, vad gör du för att få fram det här, Johan? Men det är väl någonting som kommer att komma så småningom. Och jag tror att jag har varit lite för så här, nöjt mig lite för mycket.
Ja, man gör väl lätt det med sin egen hästa kanske.
Ja, men lite så. Och det var så bra att se att, ja men, något som Johan sa också, det var ju att, för jag sa det, att Fokus, han blir ju så lätt distraherad av saker.
Mm.
Det kan ju flyga upp en fågel eller han kan få syn på någonting och så bara tappar han fokus direkt. Och då sa Johan det, att ja, men du måste ju rida för att han inte ska tappa fokus.
Ja, du måste rida i varje steg.
Exakt. Och det är ju kanske någonting som jag inte heller har gjort riktigt.
Nej.
Och det är ju något som jag verkligen kommer ta med mig.
Ja.
Och det gäller ju även på tävling, att man måste verkligen underhålla honom hela tiden och vara på honom. Alltså är det minsta lilla så måste man vara där på en gång och bara, hallå, nu är vi här.
Precis, han sa att, du sa ju att han har lätt för att bli distraherad av andra saker, och då sa Johan, ja men det innebär också att han har lätt att bli distraherad av dig som ryttare.
Mm.
Och att han är påverkbar.
Påverkbar, ja.
Så det gäller väl bara för dig att du ska vara extra tydlig och försöka påverka honom extra många gånger för att han inte ska, till exempel som när Johan red, så tittade han ju på en dörr som var öppen och då stannade han och skygga och sådär. Men när Johan red, ja men enligt Johan själv då, så som han skulle, då gjorde han ju inte det.
Ja, men till exempel, är han lite att han vill skygga ett hörn, så gjorde ju Johan lite öppna tänk i det hörnet.
Mm.
Då blir det ju att han gör någonting, han får en uppgift, men han glömmer lite bort det som är läskigt eller det som han blir distraherad av. Och det är exakt så man behöver tänka i ridning hela tiden.
Ja.
Det handlar ju inte om att man ska sitta och driva i varje steg eller någonting sånt, utan det handlar mer om att man ska så här, så, nu är du med här.
Mm.
Checka av läget med lite halvhalter och och sådär.
Exakt.
Så det var väldigt lärorikt och väldigt uppskattat som sagt.
Ja, Bella gick också jättefint. De är ju så extremt olika vilket man ser tydligt på den filmen. Så jag tycker att ni ska spana in den. Men jag måste säga att jag är så taggad på helgen för att se hur Fokus kommer göra skolorna. För det är någonting som han har fått ganska dåliga poäng på tidigare på tävling. För att han har ju inte så naturligt lätt för att röra sig i sidled. Och när vi köpte honom var han ju stel som en planka, gick inte en millimeter i sidan. Men det har ju blivit bättre och bättre. Och nu när vi tränade i ridhuset häromdagen, när jag stod på marken och tittade på dig, han gjorde så jäkla fina uppdrag och slutar.
Alltså jag var helt klockrena. Salig.
Ja, men han går fram så fint, han tvärar perfekt och det känns som att jag har släppt så himla mycket mer. För förut så bromsade han ju så extremt mycket i dem samtidigt som han inte riktigt ville forma sig. Men nu känns det som att det är så mycket som har släppt och även om det såklart inte kommer att vara lika lätt på tävling som träning så tror jag att du kommer verkligen se skillnad nu med tiden på att poängen kommer bli bättre och bättre i skolorna.
Ja, för du sa ju det. Jag bara, ja men vi kanske inte kommer klara det så bra på tävlingen. Och du bara, fast förut så kunde ni inte ens klara det på träning.
Nej, exakt.
Och då är det klart att det inte funkar på tävling. Men nu börjar det ju funka på träning. Mm. Så då kanske det ändå blir, ja men vi kanske höjer oss någon poäng eller två. Vi får se lite.
Det ska bli intressant att se, får jag
ja,
se.
Ja, verkligen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag har fått in en fråga, eller jag såg det på vår gemensamma Instagram, systrarna Älvstrand, som ni för övrigt kan gå in och följa om ni vill. För vi ska ju snart spela in en ny Q&A här till podden. Så in och följ. En icke-hästig fråga. Vad tycker ni om att influencers klagar, alltså inom citationstecken, på sitt jobb, på till exempel sina stories? För ett tag sedan så var det en influencer som gick ut på sin story och klagade på att hon hade fått sitta framför datorn i 9 timmar den dagen, gjort samarbeten och spelat in mukbang. När hon fick kritik så menade hon att hon ville dela med sig av en dag som inte är skitfancy. Detta var ett exempel. Jag själv jobbar inom industrin just nu och 12-timmars skift. Och skulle se en dag att sitta framför datorn i 9 timmar som en dröm. Jag förstår såklart att influenceryrket kan vara otroligt jobbigt. Men samtidigt så sticker det i mina ögon eftersom jag har ett vanligt jobb. Och att hon går ut och i mina ögon klagar på hennes arbetsdag. Jag tycker att ni är mycket mer down to earth. Och visar mycket både det goda och dåliga på era sociala medier. Av den anledningen så följer jag er. Frågan är egentligen era tankar kring detta.
Ja men vad gulligt och vad glad jag blir att höra det.
Ja men verkligen jag också. Och jag tycker att det verkar som att det är ganska vanligt att folk i influencervärlden klagar på att just vara influencer.
Ja det är faktiskt sant. Det är ganska mycket klagande och ganska lite appreciation över vilket fritt liv du har egentligen. Och jag följer ju till exempel Tramsfrans och kändisar kommenterar på Instagram. Och det är ju konton som, ja men de kommenterar lite det som influencers och kändisar kan lägga ut med på ett komiskt sätt. Och det är väldigt intressant att se, för de lägger ju ofta ut så här to-do-list för dagen som olika influencers lägger ut. Och det är typ så här, frukost, träna, möte, luncha med den personen, fika.
Man hämta bara, paket.
Ja, hämta paket, spela in ett samarbete. Man bara, alltså det här är ju grejer som normala personer gör när de är lediga typ.
Exakt, det är och, kanske en arbetsdag på 2 timmar max.
Ja, exakt. Och så tycker de typ att de har mycket att göra bara för att ja, de ska göra olika saker. Men så tänker de, ja, men, så, det känns som att många influencers kanske inte räknar vad som faktiskt är jobb och inte i sitt jobb.
Exakt, och jag tror att vi snarare är sådana som säger att vi har ett jävligt gött liv. Vi älskar vårt jobb och det är klart att det kan vara mycket ibland. Och det är kanske snarare, när vi säger att det är mycket att göra, då är det kanske mycket att göra lite varje dag på veckan. Det är inte så att vi sitter och jobbar kanske 9 timmar i sträck framför datorn. Även fast jag ser inga problem med det. Herregud. Nej. När jag jobbade på kontor förr så var det ju liksom 9 timmar om dagen typ vid datorn. Och det är ju vad det är.
Ja, exakt.
Så ja, jag håller med om att det klagas ganska så mycket. Mm. Sen är det klart att det finns nackdelar, herregud. Men det finns det ju i vilket jobb du än väljer, tänker jag.
Ja, exakt. Men jag tycker många gånger att inom stationstecken vanliga influencers kan vara väldigt verklighetsfrånvända. För de är ju så vana vid sitt liv. Och det är också så här, privilegierade tjejer från Stockholm som har det väldigt gott ställt.
Ja.
Och då är det kanske lite svårt att se hur andra människor har det och kanske veta lite vad ett normalt liv egentligen är.
Ja, jag tänker att dels har de kanske inte haft något. Det är så roligt att säga vanligt jobb, men jag syftar på vanligt jobb i form av att man är anställd och inte har fria tider.
Ja, och kanske och jobbar heltid 8 timmar.
Ja, exakt. Och jag tänker att de kanske inte har haft ett sådant jobb själva och de kanske heller inte har vänner som har sånt jobb heller, utan det brukar ju oftast vara så att en influencer umgås med flera influencers typ.
Mm.
Och då blir det ju kanske lite världsfrånvänt av dem och inte ha koll riktigt på det där.
Mm, exakt, det finns ju för- och nackdelar med allt. Jag skulle inte trivas med ett kontorsarbete 8-5, för då hade jag känt mig alltså, jag gillar inte att någon bestämmer över mig och jag gillar inte att känna att jag måste vara fast på det här stället exakt de här tiderna. Samtidigt som jag kan se det positiva att ja, men då jobbar jag under den här tiden och sen är jag helt ledig under hela helgen och under kvällarna och på morgonen innan jag börjar jobba. Medan det som vi har nu kanske innebär mer inre stress egentligen, för att det tar aldrig slut och du... ja, det är lite mer oförutsägbart.
Ja, men lite så. Och vi kanske heller inte riktigt ser ett slut på det hela. Jag menar, är du på ett jobb och får bli tilldelad en uppgift så vet du att det är den här saken jag ska göra tills jag behöver gå på nästa grej.
Mm.
Typ om du är på ett lager så packar du en order tills den är färdig och liksom sådana där grejer.
Ja.
Men för vår del så är det mer så här, ja men nu har vi det här samarbetet och nästa vecka ska de här videorna upp och det tar ju liksom aldrig riktigt slut.
Nej.
Men samtidigt så är det ju helt fantastiskt att vi kan jobba med hästar på det här viset.
Mm.
Och alltså, jag känner mig så tacksam så ofta.
Verkligen. Och på tal om vårt jobb, Anna, nu har ju vi stängt ner vår webbshop också.
Det har vi gjort. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle göra det kanske om någon vecka eller så. Men teknikerna var så snabba så att det blev bara gjort.
Ja.
Och det känns väldigt skönt, även om det är lite arbete kvar med att man ska se upp alla kontrakt och grejer. För det är mycket som är kopplat till en webbshop som man kanske inte tänker på när man bara klickar hem den här tröjan.
Ja.
Så det är ju så här Klarna och själva webbhotellet och det är massa grejer som är kvar såklart. Men det känns faktiskt väldigt, väldigt skönt.
Ja, så vi kommer nog att verkligen kunna vara helt lediga nu över jul och nyår, vilket ju är väldigt skönt.
Ja, det känns otroligt.
Ja, det känns som att ska man driva en webbshop så behöver man ändå vara några stycken, för annars så blir det alldeles för stressigt.
Ja, det kan man ju faktiskt säga. Det är ju många som frågar hur det har varit att driva webbshop och vad man behöver tänka på. Och det har ju såklart varit väldigt, väldigt kul. Men det är ju mycket jobb. Du ska alltid ha någon som svarar i kundtjänsten. Och har man en webbshop där man har ett helt eget lager, ja men då är det ju packa och sånt där som ska skötas. Och ja, framförallt så är man ju aldrig ledig när det kommer till sådana saker.
Exakt. Många kunder förväntar sig att få svar efter typ en timme också när de har mejlat.
Ja, det är jättekul, för jag kände lite i början när vi tog över webbshopen, då svarade jag även på lördagar och söndagar. Men sen så insåg jag att det är inte hållbart om jag ska må bra.
Mm.
Jag måste försöka begränsa mig. Det är klart att vi jobbar på helger ibland, men det kan liksom inte bli varenda dag 365 dagar om året. Så jag försökte begränsa mig lite, men då var det ju kunder som bara, hallå, jag har bett om en retursedel, och jag kände bara, men gud, du har mejlat en söndag 6 på kvällen. Mm. Du kan inte förvänta dig svar 7 på söndagen då.
Vissa gör det, sjukt nog.
De gör ju det, och det kanske, man kanske förväntar sig att det finns någon form av autosvar, men jag tror att det är ganska sällan det är det.
Ja. Jag har skrivit upp så mycket grejer i min mobil inför det här avsnittet, så vi får se vad som hinner tas med. Men en sak som vi måste ta upp i det här avsnittet, det är ju en uppdatering om Kyra som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, för visst är det Hipson som har släppt en artikel om förtydligande från den här podd.
Precis, för då pratade vi om några grejer som Kyra hade sagt i ridklubbens podd. Och nu har Hipson kommit med en uppdatering om det här, och jag tänkte läsa upp den artikeln. Och i podden Ridklubben så hade Kyra sagt att hon tyckte att FIA gjorde ett misstag när de förbjöd rollkur och att de istället borde ha förbjudit aggressiv ridning. Och då är det många som tyckte att det var ett konstigt uttalande. Så Hipson har frågat Kyra. Så hur ligger det till, Kyra Kirklund? Vad menar du egentligen med att FEI gjorde ett misstag när de förbjöd hyperflexion eller rollkur? För aggressiv ridning i sig är inte heller tillåtet. Och med det så menar de då också, alltså att aggressiv ridning är ju inte redan tillåtet. Så att varken rollkur eller aggressiv ridning ska vara tillåtet.
Jaha, så det finns liksom två olika regler som säger att det inte är tillåtet med varken rollkur eller aggressiv ridning?
Ja, så okay. Uppfattar jag det som, och så antar jag att det. För jag menar, aggressiv ridning kan ju inte vara okej.
Okay. Nej, det låter ju konstigt om det skulle vara tillåtet.
Och då har Kyra svarat, jag är naturligtvis mot all aggressiv ridning. Så som rollkur användes på tiden då detta förbud kom tyckte jag att det var aggressiv ridning. Men genom att förbjuda inom stationstecken bara rollkur var jag rädd för att man bara tittade på var nosen var. Många hästar har tendens att gå bakom lodplan, men det har i sig inget att göra med aggressiv ridning, men ändå faller det nu under namnet rollkur. Jag menar att vi fick en onödig fixering på det här med lodplanet och formen när det gäller att titta på hela hästen och framförallt variera formen. Ingenting i träningen får bli statiskt. Du kan inte rida hästen i tävlingsform hela tiden med nosen i lod. Du måste låta den få varierad träning. Och då frågar Hipson, vet alla idag vad rollkur egentligen står för? Jag tycker att det har blivit ett för stort begrepp. Det finns en tendens att kalla det för rollkur när en häst går lite bakom lod. Istället för att betrakta det för vad rollkur verkligen är. En böjning av hals och nacke genom aggressiv ridning. Tvång helt enkelt. Det vill ingen se, och jag är självklart inte för att använda rollkur i arbetet. Det är bara fel. Hästar behöver varierat arbete och varierad form under ett träningsarbete. De behöver styrketräning och gymnastik precis som en idrottare, och det arbetet kan inte göras med nosen i lod hela tiden. Ja, det var väl egentligen det som sammanfattade det svaret på för avsnittet. Och jag kände så här, så fort Kyra gör något uttalande så blir jag bara mer och mer förvirrad vad hon egentligen tycker.
Ja, men alltså jag fattar ju vad hon menar, men samtidigt så tycker jag absolut att jag har sett rollkur utan att det behöver möjligtvis sitta och dras så mycket.
Ja, och jag kan bli så trött, för jag såg någon kommentar på Facebook som jag tyckte var himla bra. Jag ska se om jag kan få upp den. För det var som ett svar då på den här artikeln. Nu ska vi se. Och för att vi ska få lite mer kontext i det här så tänkte jag läsa upp lite bakgrund kring vad FEI anser är rollkur. Gruppen fastslår att ingen nack- och huvudposition som erhålls med tvång är acceptabel. Gruppen omdefinierade hyperflexion rollkur till att vara böjning av hästens hals genom tvång, vilket är oacceptabelt. Tekniken känns som LDL, lång, djup och rund, som innebär böjning utan omotiverad kraft är acceptabel. Och 2019 så kom det en uppdatering på det här, och då står det, lång, djup och rund ridning är accepterad utom när den används överdrivet eller under långa stunder, alltså hyperflexion av halsen. Så det är de reglerna som finns nu gällande rollkur. Och då tänkte jag ta och läsa upp den här kommentaren på Facebook som jag pratade om, och den är ju kanske lite, vad ska man säga, irriterat skrivet, men jag tycker ändå att poängen kommer fram. Och då står det, FEI:s definition där man menar att rollkur kan bara vara det om det åstadkoms genom hård ridning är ett otroligt fult kryphål. Att Kyra ska vara titulerad professor i ridning och samtidigt inte förstå att hård ridning involverar mer än bara fysiska krafter är så efter att det nästan är stenålder. Vad FEI har förbjudit är alltså flexion of the horse's neck achieved through aggressive force, samt att alternativformen low, deep and round maximalt får användas 10 minuter i sträck utan paus. Ingen övre gräns för totalt användande är satt. Professor Kyra ifrågasätter alltså förbjudandet av denna typ av ridning. Barbariskt. Och jag fattar ju vad den här personen menar, och det, jag kan verkligen tycka att det känns som att FEI borde ha hårdare krav på vad som, och definition på vad som är rollkur. För det säger ju sig självt att en häst kan ju gå i rollkur utan att du sitter och drar ihop den i rollkur. Det är ju hur halsen är formad som är grejen. Och jag tycker att Kyra många gånger, det blir lite whataboutism. Alltså hon säger att det blir för stort fokus på var halsen är. Ja, men det är klart att man måste ha fokus på var halsen är. Och det är väl ingen som knappt någonsin har kritiserat om en häst är lite bakom lod så länge den ser trivsam ut. Men det är ju inte den typen av ridning som diskuteras här, utan det är ju när hästen går jättemycket bakom lod, vilket påverkar hästen negativt på många sätt, har kommit fram genom forskning.
Ja, och när man ser att hela halsen är ihoptryckt och att ganaschen går bara och trycker mot halsen och en knapp på luft nästan, ja, ser det ut som.
Ja, och jag kan känna bara att om man har jobbat med hästar i så många år, vet du då inte vad inlärd hjälplöshet är, vad betingande reflexer är? Ja, men det jag menar är helt enkelt att det går att tvinga en häst till någonting utan att det görs med våld.
Mm.
Och det som jag tycker är roligt är att hon pratar ju också om att inget i träningen får bli statiskt, och att hon i den här artikeln så säger hon att hästen inte kan gå med nosen i lod hela tiden, att du måste variera den för att få varierad träning. Alltså att man måste ha nosen bakom lod ibland för att träna hästen. Så säger hon ju i den här artikeln.
Mm.
Men på Facebook på Hipsons inlägg, då vill jag minnas att hon skrev något annat, för hon kommenterade det ett par gånger. Ja, men på Facebook så skriver hon bland annat: by the way så har jag aldrig förespråkat användande av rollkur eller någon annan aggressiv ridning, men jag har nog tyvärr inte alltid lyckats hålla alla hästar hela tiden i eller lite framför lodplan. Det är en konst som jag i alla fall strävat efter att bemästra. Fast enligt artikeln så tycker hon ju att man inte ska rida hästen så.
Ja, det var ju lite luddigt kanske.
Ja.
Det är lite svårt att veta exakt vad hon menar när det känns som två så olika läger på samma person. Liksom.
Precis, jag blir faktiskt jätteförvirrad och jag vet inte om vi kommer så mycket längre i den här diskussionen än att jag kan bara säga att jag är jätteförvirrad. Jag fattar typ inte vad hon menar överhuvudtaget. Så ja, det är som det är. Och vi kan väl sammanfatta det som att jag tycker att FEI... Jag tycker det är jättekonstigt att de tillåter att man ska rida hästen i, inom stationstecken, low deep round, i att man får göra det överhuvudtaget, för det finns ju inget som helst syfte med det.
Nej, men alltså, hur översätter man det till svenska? Låg,
lång, djup, rund.
Ja, för vi strävar ju snarare efter låg
och lång.
Ja, lång och låg, ja. Brukar man säga.
Ja, vad säger vi? Ja, men om man ska stretcha ut ryggen,
ja,
och sådär.
Exakt, och då försöker vi ju alltid att sträva efter att hästen ska gå på lodplan också, och då är ju självklart inte vad blir det, nackhotan som högsta punkt, för hur kan det vara det när hästen har nere i huvudet, men man försöker ju ändå få fram nosen så gott man kan.
Precis.
Sen är det också så här, det är skitsvårt, det är på olika hästar, för att fokus, både Fokus och Bella, de vill ju gärna gå lite bakom lod när vi tar ner dem i formen.
Ja, men det är också stor skillnad på att hästen går lite bakom lod när du rider en lång och låg, än att man ser att hästen går i en sån form för att den är tränad att gå
i en
sån form.
Ja, men exakt. Det var lite det jag tänkte komma till också. Men om man tar till exempel Boppen som ett exempel. Mm. Han gick ju nästan aldrig bakom lod.
Nej.
Vad jag vill minnas.
Nej.
För att han hade mycket mer naturlig den huvudställningen, antar jag. Det är ju svårare och lättare på olika hästar.
Mm.
Men jag tror att vi flesta som håller på med hästar är överens om att vi försöker att sträva efter ett hälsosamt lodplan.
Ja, exakt. Och på tal om lite det som vi har pratat om nu, så har Hipson släppt en artikel för ett par veckor sedan som heter "Gillar hästar att användas i sport?" Och där sammanfattar de en enkät och undersökning som FEI gjorde. Och de har en ny arbetsgrupp som heter Equine Ethics and Wellbeing Commission. Och jag vet att jag svarade på den här enkäten som de skickade ut för, jag vill minnas att det var några månader sedan.
Mm.
Och tydligen så har hästentusiaster i alla former från 25 olika länder deltagit i den här då. Därav jag är en av dem.
Oj, oj, oj.
Inte du eller?
Nej, för jag visste inte ens om det.
Nej. Och frågan i undersökningen handlar bland annat om relationen till hästen, vilken faktor som bäst återspeglar hästvälfärd och hur hästar trivs i sport. Så att ni vet lite vad det var för typ av enkät. Och jag tänkte ta och sammanfatta lite vad som står, för det var faktiskt väldigt intressant. Och det var nästan 28 000 enkätsvar som lämnades in. Och det var under sommaren 2022. Precis som jag ville minnas. Och den största gruppen som svarade, det var lokala tävlingsintressenter. Alltså till exempel dig och mig, hästägare, ryttare, skötare och så vidare. Och en av frågorna det var: hur mäter du bäst om hästen mår bra? Och då fick man välja olika faktorer. Och 90% var eniga om att hästens mentala hälsostatus var en god indikator på om hästen mådde bra. Vilket ju är betryggande att höra. Och roligt nog också så var det endast 17% som ansåg att prestation var ett tecken på att hästen mådde bra. Och det tycker jag är vettigt, för det är ju många som säger att en häst som inte mår bra och som inte är glad kan inte prestera.
Nej, precis. Och en häst kan inte tvingas till att prestera heller, exakt. Påstår ju folk.
Så det känns ändå skönt att bara 17% tycker att prestation är lika med att hästen mår bra.
Mm.
Och 78% tycker att hästvälfärden behöver förbättras, vilket ju också känns bra att det är så pass många som tycker det. Och här kommer då kanske den intressantaste frågan, och det är: tror du att hästar gillar att användas i sport? Och då fanns svarsalternativen alltid, ofta, ibland och inte alls. Och hela 46% av de som svarade har svarat att hästen bara ibland gillar att användas i sportsammanhang. Medan 45% tror att de ofta gillar att användas. Och sen är det ju 5% var på alltid och inte alls.
Okay.
Så det är många som är lite mitt emellan, att hästarna ibland eller ofta gillar att användas i sport.
Så de menar alltså att hästar tycker att det är kul att tävla ibland då? Eller ofta? Eller vadå?
Nej, att
överlag att bli riden.
Ja, jag tror, alltså det är så svårt för definitionen av sport. Jag vet inte riktigt vad som menas med det. Men det är väl att tränas och tävlas och hållas som sporthästar.
Mm.
Skulle jag gissa att det menas med det. Och här kan man också se vilka olika svarsgrupper som har svarat vad.
Mm.
Och här kan man se en tydlig skillnad. Och då finns det ett diagram där svaren har delats upp i att alltid och ofta motsvarar att jag hästar tycker om att användas i sport, medan svaren ibland och inte alls har blivit att hästar tycker för det mesta inte om att användas i sport. Hänger du med?
Mm.
Mm. Och då ser man tydligt att de som är FEI-anknutna, alltså FEI-riders, det vill säga internationella ryttare, groomar, folk som är
med i tävlingssammanhang.
Ja, exakt. De tycker att hästar tycker om att användas inom sporten. Medans de grupperna som tycker tvärtom, att nej, hästar tycker inte om att användas i sporten, det är local competition stakeholders, alltså dig och mig som tävlar på lätt nivå, tror jag att det menas. Leisure driver, rider och det mest intressanta, veterinärer.
Mm-hmm.
Tror inte det. Annars så har de flesta svarat ja, eller så är det väldigt, väldigt jämnt. Så väldigt intressant. Och totalt så är det en liten majoritet som säger att hästarna inte tycker om att användas inom sporten. Medans, men det är nästan 50-50 skulle jag säga.
Okay.
Mm. Men det är intressant att se de olika svarsgrupperna. Att de som tävlar internationellt och jobbar med internationella tävlingar tycker det. Medans de kanske lite mer på hobbynivå och veterinärer tycker att hästarna inte generellt gillar att användas i sporten.
Mm.
Och sen pratades det också om sporthästars välfärdsproblem. Och 3/4 av alla som svarade känner oro på en eller annan punkt när det kommer till tävlingshästars välbefinnande. Och störst oro känner de i de riktigt stora hästnationerna såsom Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, USA, Kanada och så vidare. Där över 90% hyser oro. Men i Sverige så kommer vi faktiskt på en 4:e plats från slutet. Alltså att vi är minst oroliga då.
Över våra egna hästars välfärd eller vilka då?
Över tävlingshästars välbefinnande.
Aha, okay.
Men det står också här är 4 av 5 oroliga för tävlingshästars befinnande. Så det är ändå 80% typ då.
Okay.
Som är oroliga.
Men är det att jag ska vara orolig över hur typ Peders Allan har det?
Ja, men exakt.
Ja, okej. Okay. Nu tog jag bara honom som exempel, vill jag bara.
Ja. Jag tror inte så många är oroliga för just den hästen. Och alla svarande fick välja sina 3 största orosmoment också. Det vill säga det de oroar sig för hos sporthästarna. Och det som oroade folk mest, det var vad hästarna gör under de 23 timmar då de inte rids när de lever ett liv som sporthäst.
Det är det jag också är mest orolig
exakt,
för.
Och det vet jag att jag svarade också. Och sen finns det också, jag kan läsa topp 5 då, vad som oroar folk mest. Och på andra plats kommer utrustning, det vill säga kanske vilka bett de har, hur nosgrimmorna sitter. Ja, du fattar. Det som vi har pratat om mycket i podden också. Mm. Och det vill jag minnas att jag tog också. Och på 3:e plats, training and riding practices, alltså hur man tränar och rider hästen på hemmaplan. Där man kanske kan oroa sig för till exempel rollkur eller barrering. På 4:e plats, physical stress and injuries. Skador och att hästen kanske ska bli överansträngd till exempel.
Mm.
Och på 5:e plats, recognizing emotional stress. Alltså inre stress och psykisk stress. Och jag är inte chockad att det var de här fem som är i toppen, för det är nog, skulle jag säga, det som jag kanske tänker på mest och som jag reflekterar över mest.
Ja, men det håller jag med om, det gör jag också. Och jag tänkte säga att vi har ju lite sett det med egna ögon när det kommer till fokus till exempel.
Ja,
han har ju blivit övertränad hos någon i Holland.
Ja.
Och därför var ett vrak när han kom till mig.
Exakt. Och sen pratas det också lite om vad som behöver göras för att kunna fortsätta använda hästar i sporten på ett etiskt sätt, vilket jag tycker är intressant. Och 77% tror att framtidens hästar kommer att vara involverade i sport, men att modifieringar för att säkerställa deras välbefinnande bör göras. Och det vet jag att jag svarade också. Så det är ändå roligt. Det känns som om det var mycket som kom fram i den här enkäten. Och vill ni läsa den så finns det på Hipson, och då är det ju ännu mer svar som kom fram. Jag tyckte den var väldigt, väldigt intressant i alla fall. Och det känns skönt att så pass många vanliga människor tycker att det behöver göras grejer för att sporten ska förbättras. Att reglerna som finns nu ska efterhållas tydligare och att det kanske behöver komma nya regler. Ja, du fattar.
Ja, eller förtydliganden eller liknande.
Ja, men exakt. Det finns ju mycket som behöver göras. Och nu har väl FEI tagit ett första steg då för att sporten på sikt ska bli bättre. Så det är ju toppen.
Ja, men det känns skönt.
Och avslutningsvis så tänkte jag ta och snacka lite om idrottsgalan där ridsporten är nominerad i några kategorier i år igen.
Så kul.
Så kul. För det första, det kanske allra roligaste, det är att Henrik von Eckermann är nominerad till Jerringpriset.
Ja, men så himla roligt.
Ja,
väldigt roligt. När är det idrottsgalan sänds?
Det brukar väl vara i januari någon gång, va?
Ja, det är det, va?
Mm. Så in och rösta på Henrik, för han är ju verkligen värd att vinna Jerringpriset. Han är ju helt otrolig och har haft ett helt otroligt år.
Ja, gud ja.
Däremot så är inte ridsporten lika mycket nominerad som förra året, vilket ju är lite konstigt med tanke på att vi har ju haft lika mycket framgångar som förra året.
Mm.
Jag menar, Henrik vann ju VM-guld, hopplandslaget vann VM-guld, och tråkigt nog så är ju inte ens hopplandslaget nominerad till årets lag till exempel.
Det är jättekonstigt.
Ja, det är det verkligen. Eller årets prestation till exempel, som jag vill minnas att de var nominerade i förra året.
Ja.
Så det tycker jag är lite konstigt. Jag menar, det var ju en ganska så överlägsen vinst dessutom. Så det är ganska konstigt att de inte nominerade. Men Henrik von Eckermann är nominerade i kategorin årets manliga idrottare, vilket är väldigt roligt. Och där är också Armand Duplantis, Nils van der Poel och Walter Wallberg nominerade.
Det är ju lite konkurrens i den kategorin, kan man säga.
Det är det verkligen. Det känns ju som att alla de är ju väl värdiga att vinna. Och Henrik Ankarkrona är nominerad i kategorin årets ledare. Och det är han tillsammans med Johannes Lukas, Johan Rulger och Jonsson och Kristiansson. Det hade jag lite mindre koll på, får jag säga.
Alltså ursäkta, men jag vet inte vem någon av dem är förutom Ankarkrona.
Nej, men det är tråkigt att de inte fick lika många nomineringar som förra året, trots att jag tycker att de förtjänar det.
Ja, verkligen, men då får vi väl se till att rösta utav bara.
Det får vi verkligen göra. Tror du att folk kanske har blivit så irriterade över att hästsporten var nominerade i så många kategorier förra året?
Kanske, det kanske blir värsta ramaskrit. Ja. Och vi brukar ju också bli kallade för hästsekten så fort Jerringpriset vinns av en hästmänniska.
Exakt,
så.
Men nu är det ju dags igen, tycker jag.
Ja,
nu får jag. Nu får vi visa det att hästsporten, även om ni inte dominerar oss i fler kategorier, då ska vi fan vinna det som vi har.
Men när kan man rösta då?
Nej, du kan göra det nu.
Jaha, men då kan vi ju länka till röstningssidan i podden då.
Det kan vi göra.
I beskrivningen.
Mm. Ja, men jag hann ju inte med allt som jag hade skrivit upp. Men vi kan inte sitta här hela dagarna, för du ska ju redigera det så det hinner komma upp imorgon. Och jag har filmer att redigera. Herregud, vi har så mycket jobb nu att göra innan jul.
Ja, och vet du vad jag behöver göra sen då, Emma?
Nej.
Hämta ut paket.
Jaha.
Nej, jag skojar. Oj, bara.
Är det på din to-do-list idag?
Ja, alltså det roliga är att det är ju typ det. Men det är bara för att jag inte ska glömma av att hämta det. För då ligger det där och jag vill inte riskera att det ska åka tillbaka.
Nej.
Det är lite det som är problemet när man bor på landet. Och jag åker ju aldrig in till det lilla samhället där jag bor.
Nej.
För att handla till exempel. Så då måste jag verkligen skriva upp det så jag inte glömmer bort det.
Mm.
Så ska jag hämta ut mina nya linser som jag hoppas är bra också.
Ja.
Jag har haft lite bekymmer med mina linser. Det har varit så här, jag tänker säga hål i dem. Det har det inte, men ett
revet.
Ja, en reva typ. I varenda lins jag fått hem, så det måste ha varit något fabriksfel. Så nu hoppas jag att de är bra.
Mm.
Så att jag kan börja se lite ordentligt igen.
Ja. Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera på både podden och på vår YouTube-kanal som heter Systrarna Älvstrand.
Ja, och det heter vi ju också på Instagram som vi nämnde förut. Men ni får det världsbäst så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.